Vi lägger det här mötet till Guds händer. Herre, vi tackar dig för att du har gjort den här dagen. Vi tackar dig för vad du har förberett idag. Tack att du vill tala till oss idag och verkligen öppna våra hjärtan. Herre, jag ber att vi ska slå vakt om sanningen, Herre. Så att vi kommer rätt i livet, Herre. Herre, jag tackar dig för din stora nåd och kärlek. Att du har frälst oss, Herre. Att du har köpt oss med ditt eget blod, Herre. Vi tackar dig för att vi har fått ditt dyrbara ord, Herre. Så vi vet vad vi har i ordet. Herre, nu ber jag för var och en som är med här idag. Att du ska tala in i våra hjärtan. Att du ska göra under ibland oss, Herre. Ber också för de som inte kan vara med, Herre. De som är sjuka, de som är borta av andra orsaker, Herre. Att du ska gripa tag om dem idag. Och tala till dem, Herre. Tack att du vill frälsa, hela och upprätta Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi lägger hela det här mötet i dina händer. Vi ber för det som ska sägas här idag. Att det ska få gå in i våra hjärtan. Att det ska vara den heliga andes kraft och smörjelse i ordet, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du är här idag. Och vi behöver inte frukta, Herre, utan du är vår konung, vår mästare, vår Herre och Gud. Och jag tackar dig, Herre, för att du ska tala ditt levande ord, Herre. Tack att du ska vara med barnen i söndagsskolan och välsigna dem, Herre. Magnus, Herre, att de också får komma den rätta vägen till dig och lära känna dig, Jesus. Vi prisar ditt namn. Tack att du är med tekniken idag, Herre. Och sång och musik. Och också, Herre, de som lyssnar på nätet, Herre. Som kommer att lyssna till undervisningen idag. Att du också öppnar deras hjärtan. Och jag vill be ut dig idag, ditt ord där i Efeserbrevet 5 och 11, Herre. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Herre, vi vill tjäna dig. Vi vill följa dig, Jesus. Det räcker med dig, Herre. Du är vår Herre, vår Gud, vår frälsare och konung. Och vi behöver ingenting annat än dig, Jesus. Tack att du är mitt ibland oss idag. Och utgjuter din ande, Herre. Vi behöver få ett möte med dig idag, Jesus. Herre, du vet de som behöver upprättelse. De som behöver kanske överlåta sina liv till dig på ett nytt sätt, Herre. Vet de som är sjuka ibland oss, Herre. Vi prisar dig att du vill gripa in idag. Amen, amen. I Jesu namn. Tack och lov, Herre. Vi prisar dig, ära dig. Ylva ska tala om NAR. New Apostolic Reformation och Kingdom Dominion bland annat. Det ska bli väldigt intressant. Så vill jag säga det att vi har tryckt upp lite av det materialet kommer att gå igenom idag så du kan få med dig hem. Jag har väl kanske en till varje familj eller varje hushåll. Men är det så att du vill ha flera så kan jag ju mejla också om jag får din mejladress så om det är någon som vill ha det. Det kommer att bli jätteintressant. Och det är så viktigt idag. Jag vaknade i morse så bedrövad. Otroligt bedrövad och en otrolig kamp. Och jag tror att det är för det vi ska säga här idag. Så då blir det kamp. Och jag blir så ledsen när jag tänker på att människor idag, man söker inte på djupet. Utan man vill ha underhållning och man vill ha allt som är glatt. Och bra och så att jag själv mår bra. Jag och mig. Och så när vi läser i Guds ord vad som kommer att ske och den tid vi lever i så måste vi ta det på allvar. För det är allvar. Men vi vet som troende att vi har något så fantastiskt underbart som väntar en evighet lång. Hemma hos Herren. Det står i Bibeln att det ska komma nya himlar och en ny jord. Och att Guds stad ska komma ner. Och där ska vi få vara tillsammans med Herren. Och det kommer en tid av prövningar innan. Men det står också på många ställen om hur Gud kommer att bevara sitt folk. Vi kommer att få gå igenom lidanden, vissa av oss säkert. Men han kommer också att beskydda och bevara sitt folk. Och jag vill läsa ett par ord innan vi släpper fram Ylva här. Det är Paulus som säger här till Timoteus, han skriver till Timoteus i andra Timoteus brev, det fjärde kapitlet. Och vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, säger han till Timoteus, som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Så säger Paulus till Timoteus, men var du sund och förnuftig. Var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Här talas det om att liv och lära hänger ihop. Och i föregående kapitel så går Paulus till rätta med människorna i de sista dagarna. Hur det moraliskt sett och etiskt sett, hur de lever. Och det är också något som kommer att prägla den sista tiden, står det i Bibeln. Men här är det villoläran som han talar om till Timoteus. Avfallet från den sanna kristna tron. Det står på flera ställen att det kommer ett avfall i ändens tid ifrån tron. Då är det alltså de som har tron. Och det handlar om Jesu Kristi återkomst. Att vi ska vara beredda. Och sanningen måste komma fram. Det var en sorg i mitt hjärta i morse när jag tänkte på hur många, vad är det för förkunnelse man har idag? Vad är det för förkunnelse människor får idag? Och varför ser vi i kyrkor, i kristna världen, människor som är så vacklande hit dit. Frälst ena dagen, avfällig nästa dag. Och så håller man på så, och så håller man på så. Vi talade i bilen på vägen hit, Colin och jag, om Frank Mangs. Och den förkunnelsen han hade. Att den som inte var född på nytt har inte mött Jesus. För den dagen du har mött Jesus, då vill du inte ha det gamla. Då släpper du det omedelbart. När Jesus kommer in till fullo i ditt hjärta, då vill du inte ha något annat. Då är det Jesus som gäller. Då har du fått det nya livet. Och det är det som kristenheten saknar. Det är därför man håller på och sysslar med så mycket annat. Och det är därför det är så viktigt att peka på. Och jag tänker alltid på detta här i Free Church. Måste vi hålla på och varna och jämt hålla på. Men Gud har lagt det ner i våra hjärtan att vi ska göra det. Och det är oerhört allvarligt att vi fortsätter att göra det. Vi måste fortsätta med detta så att inte folk går vilse. Och jag tänker på Guds tjänare som står idag i predikstolarna. Och man använder inte namnet Jesus längre. Man kan möjligtvis säga Gud. Men då kan det vara vilken Gud som helst. Men Jesus. I alla sammanhang där man undviker Jesus. Och i alla sammanhang där man pekar på sig själv. Hur stor och väldig man är. Och hur mycket kraft man har. Och vilken auktoritet man har. Var väldigt försiktig med de sammanhangen. För om det inte pekar på Jesus, då går det fel väg. Då går det en hit och en dit. Och därför så är det så viktigt att vi håller fast vid Guds ord. Guds levande ord. Första Timoteus. Det fjärde kapitlet. Jag läser det igen, jag har sagt det. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. I sin nåd har Gud gett oss ordet för att vi ska veta, för att vi ska känna Herren och vi ska veta vart vi är på väg. Och så till sist ska jag läsa i Matteus, det 24 kapitlet här. Matteus 24, vers 45. Det är Jesus som säger om sina tjänare: om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, saliga den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Vi som står i talarstolarna, hur tråkigt det än blir, är kallade att varna så att människor inte går vilse. Vi är kallade för att vi ska stå till svars en gång, nämligen inför Jesu Kristi domstol. Och där ska vi alla stå en gång. Och de som har undervisat har ett ännu större ansvar. Men Jesus har i sin kärlek räckt ut sin hand till oss. Och han vill ge oss allt. Allt som han har åstadkommit finns i namnet Jesus. Och då blir det en sorg i mitt hjärta när man väljer bort sanningen. Det gör det. Det gör det. En stor sorg i mitt hjärta. Och en stor kamp. Och en stor nöd. För vart vi är på väg. I församlingen. Och jag säger det utav egen erfarenhet. För jag möter ofta människor och har gjort det genom åren. Och det är inte människornas fel. Som vacklar hit och dit. Som inte liksom finner Jesus. Som inte kommer in i tryggheten. Som inte kan släppa taget. Som har en fot liksom i världen och en fot i Guds rike. Det är inte människornas fel. Det är förkunnarnas fel. För att de har inte fått den undervisningen. Och det är sorgligt. Så nu ber vi om Guds välsignelse här över Ylva. Och ett område, ett utav alla områden som tränger in i församlingarna idag. Som vi får höra om. Varsågoda.
Ja, tack Jesus. Tack att du ser i nåd till vårat land, Jesus. Jesus, jag ber för vårat land, Jesus. Jag ber för ditt folk i vårat land, Jesus. Åh, Herre. Vänd inte bort ditt ansikte från oss, Herre. Utan se nåd, Herre. Du har sett till vårt land tidigare, Jesus. Och välsignat oss, Herre. Jag ber, Herre, att du ska väcka oss igen, Jesus. Låt din ande komma över oss igen, Herre. Förlåt oss, Herre, att vi inte lyder dig, Jesus. Jesus, Jesus, du ser vilken tid vi är i nu, Jesus. Vilka faror som lurar, Herre, men du har sänt din ande till oss. Du har sänt hjälparen, Jesus. Vi ber att du ska komma, Herre, med din ande igen, Jesus. Kom med din ande här idag, Jesus, och möt oss, Herre. Tala till oss, Herre, genom ditt ord, Jesus. Tack, Jesus. Amen. Ja, det jag har gjort det är att forska, leta, lyssna, läsa vad som händer och sker idag. Och det är ju mycket som, ja, det är ett mörker över vår värld, måste jag säga. Det är antikrists ande som råder idag, och värre blir det. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i världen. Vilka planer och vilken agenda man har för världens folk. Man vill utplåna människorna på jorden nästan. Ja, det, ja, om man tittar på vad FN står för, den här agenda 2030, om ni känner till den. Kina, titta i Kina hur de har det där. Hur de förföljer människor och övervakar. Det är det system vi har att vänta oss över hela jorden, tror jag. Ett globalt övervakningssystem. Jag tänker också på den förföljelse som är av de kristna i världen idag. Det är ju en fruktansvärd förföljelse och man dödar verkligen de kristna. Man vill utplåna kristendomen idag. Och det ser vi ju i Sverige. Vad man tänker upp i riksdagen och regeringen. Det är ju antikristliga lagar man stiftar. Det är det verkligen. Men det är inte bara ute i världen, utanför kyrkan, alltså utanför Guds församling som det sker det här stora, utan det är ju också i församlingen. Och det är där jag ser det stora avfallet. Vi lever i den tiden nu med det stora avfallet som det står om i Bibeln. Och det här jag ska prata om idag, det är ju någonting som det kallas för NAR. New Apostolic Reformation, som det står för. Och Kingdom Dominion. Och på svenska är det ju då den nya apostoliska reformationen och herraväldes teologi, som man kan översätta det till. Och jag har kallat det för också för det falska evangelium om kungariket. För ett falskt evangelium. Och man rör sig med begrepp och ord som vi känner igen. Man säger Jesus, man säger evangelium, man säger allt det här. Men det är ett annat evangelium och det är en annan Jesus man pratar om. Jag kommer ibland säga lite engelska ord därför att det här kommer från USA. Så att det är liksom de engelska orden säger lite mer, eller hur Colin? De är lite djupare så på något sätt, innebörden. Men jag säger ju på svenska också så alla förstår. Men det är ju mycket nya trender och mycket nya rörelser på olika sätt. Man kan hamna i olika diken. Så. Och det gäller att hålla sig på vägen idag, men det är inte lätt. Det är lätt att man glider ner i något dike på något sätt. Men man får be om Guds nåd att man hamnar på vägen igen. Men det här som kallas nu då New Apostolic Reformation. Det är en rörelse kan man säga. Det är ju inte liksom en kyrka eller en församling eller så, utan det är någon slags rörelse som liksom glider in i våra församlingar idag. Ormen frestar med sin list i Edens lustgård. Han frestar med makt och ära. Människan lyssnar ivrigt. Så faller Adam och Eva. De är frestade av att bli som Gud. Få samma makt, kunskap, rikedom och ära. Man börjar så småningom att bygga ett torn. Ja, det måste räcka ända in i himlen. För man vill ju bli som Gud. Man vill ju ta del av det himmelska, det övernaturliga. Och ta ner det på jorden. Ta del av det kommande här och nu. Första Mosebok 11:4. Och de sa, kom så låter vi oss bygga en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Ni känner igen det? Att bygga ett sånt här gudsrike här och nu, det förenar ju många. Både i världen, man ser ju hur det drar ihop sig, det här New World Order som man kallar det för. Den nya världsordningen som presidenterna i USA pratar om. Man vill ha en ny världsordning, man vill ena sig. Påven vill ju också ena sig mycket. Den här tanken finns ju i New Age, vill man ju ena. Det finns i katolicismen. I karismatiska kretsar pratar man mycket om det här enheten. Och det här det drivs i kraften av enheten. Och det är ju mystiken är ju en bro in i enheten kan man säga. För genom mystiken så enar man olika världsreligioner till ett. Det smyger sig på sakta. Ofta finns tanken då om ett stort andligt genombrott som man, och där kan man då finna sin egen gudomlighet. Man använder flitigt orden i bönen Fader vår. Jag vet inte om ni har sett det när man tittar på olika kampanjer, olika sammankomster och så här. då skriver man så som i himlen, så och på jorden. Eller bara så som i himlen. Eller, ja, man använder de här orden. Och inom New Age då, så använder man ju samma då. Fast man säger då så som ovan, så och nedan. Eller på engelska, as above, so below. Och det är ett väldigt, väldigt välkänt begrepp. Och väldigt viktigt ord om man säger just inom okulta New Age-kretsar. Och då har man alltså på något sätt, använder man bönen då, Fader vår, i samma syfte. Så man har liksom fått in det här då i den kristna världen, kan man säga. Och det här är ju att tanken med det är ju alltså att man vill ha ner då himlen ner på jorden. Och man ska dra ner det här övernaturliga. Ska vi ha en del av. Det ska bli naturligt att leva övernaturligt. Och just med det här as above so below. När jag tänker på det, då tänker jag på symboler. För symboler är väldigt viktigt i de här sammanhangen. Vi kan prata lite kort om symboler bara. Och det finns några symboler som jag tänker på framförallt som är väldigt vanliga. Och den första symbolen är pyramiden. Pyramid är ju med spetsen upp till himlen. Kanske Babels torn var en pyramid. Det finns ju gamla zikkurat som det kallas för i de här länderna då. Och den här pyramiden och den formen, det kan jag se när jag tittar på annonser för många konferenser. Då ser man den här pyramidformen. Och en pyramid, då kan det vara en form som pekar uppåt och en annan form som pekar neråt så. Och då har ni det här, as above, so below. Då har ni den symboliken. Så som i himlen, så på jorden. Man försöker förena då. Så att Gud ska komma ner och bli som människa och vi ska bli som Gud. Sen har vi en annan symbol som också är väldigt vanligt. Och det är allseende ögat. Och den ser jag på alla skivomslag nästan snart. Likadant pyramiderna. Det är jättevanligt på kristna skivor. Man kallar det för, ja, det ska vara kristna skivor. Man ser det här allseende ögat, pyramiderna. Och det allseende ögat, det kallar man ju för Guds öga. Men det är ju inte det. Utan det här är ju också, det kommer från Egypten. Egyptisk, det här ögat vet ni. Så det är också okult. Och det man ser då, det är att man täcker över ena ögat. Det kan vara håret eller någon kläder eller någonting. Så. Och då finns det ju en tanke bakom det här. Varför ser jag det i så många sammanhang? Och sen ser man ju det här as above, so below. Och den symboliken som visar det brukar vara att en spegelvänd bild. Så man kanske ser en stad så här och så ser man staden upp och ner framför så. Eller ett träd som växer uppåt och så ser man liksom rötterna neråt. Och det här ser jag också i kristna skivor och konferenser och böcker och så. Så att det är väldigt influerat av det här i våra kristna sammanhang. Mer än vad man förstår. Men om man tänker på de här symbolerna och vet om dem. Då kan man kanske använda det för att, lite grann för att urskilja. Vad är det jag läser? Vad är det jag lyssnar på? Vad är det jag ser på? Vad är det jag tar in för något? Vad finns det för baktanke med det här? Just det. Kan gå vidare då. I NAR, i New Apostolic Reformation, då undervisar man om att det kommer en ny reformation. Den här reformationen som var med Luther, den vill man ju helst glömma. För det var ju fel. Utan nu kommer den mycket större än den lutherska. Och man använder då ord som latter rain. Det känner ni kanske igen. Säla regnet. Har vi nog sjungit om några gånger. Sena regnet. Och det här är ju en lära som kommer från 1800-talet tror jag. Men framförallt var det en som hette William Branham på 40-talet. Känner nog igen också. Som pratar mycket om det här regnet. Och då menar man att det kommer en superväckelse så småningom. Man använder också ord som kingdom now eller kingdom dominion eller kungariket helt enkelt. Och det, man menar ju på att det ska ju vara himlens kungarike som ska komma ner här. De är ju i varandra de här begreppen. Nar och Kingdom Dominion. Man pratar också om tredje vågen eller third wave. Man pratar om Joels armé. Manifested sons of God. Guds manifesterade söner. Det är väldigt stora mäktiga ord man använder sig av. Och varje sånt här begrepp innehåller ju många saker som jag skulle kunna fördjupa ännu mer i. Men det får vi ta någon annan gång. Men det här är såna här begrepp som kan vara bra att känna igen. Den mest inflytelserika personen i de här sammanhangen när det gäller NAR är en som heter Peter Wagner från USA. Han påstod att 2000-talet skulle regeras av de förlorade ämbetena, apostel och profet. För nu hade Gud återupprättat dem. Och han utsåg sig själv till överapostel. För han hade ju varit i himlen och pratat med fadern själv där uppe och fått det här specifika uppdraget. Han såg sig som en smord över apostel. Och påstår sig att han tillsammans med några andra då självuppnämnda superprofeter. De kommer att förändra hela världen för alltid. De här apostlarna och profeterna, de säger att de är regenter och ledare för den här framväxande eller emergent nya världens eller New World Order kyrkan. Och det finns ju en speciell rörelse som heter Emergent Church. Och den är väldigt inriktad mot den här mystiken som vi känner igen. De tror att Gud har gett dem mandat att utbreda Guds rike på jorden. Och de här extra smorda och upplysta kristna, de kommer att göra det möjligt för Gud att äntligen få igång invasionen av himlen ner till jorden. Man talar om en explosion av mirakler. Ni hör vilka begrepp man använder sig av. En Elia-väckelse. En Josef-smörjelse. Alltså ni förstår det finns ingen ände på fantasin. Och man ska inta eller bygga Guds rike. Det är väldigt mäktiga ord. Men ni kanske känner igen, ni kanske har hört de här begreppen. Det är ju som en hierarkisk lära där de här extra superprofeterna är högst upp och sen kommer det andra under då. Det här har ju alltså infiltrerat tusentals, kanske till och med de flesta församlingar idag. Och jag tänker inte bara på Sverige, jag tänker över hela jorden. För de sprider ut sig över hela jorden. I bakgrunden till det här så tror man att Satan har haft makten efter syndafallet. Att Jesus då kom för att upprätta himlens kungarike på jorden. Han kom för att återförena himlen med jorden och hans gudsrikes sinnade, alltså kingdom-minded apostlar. De förväntas att kunna ta tillbaka den här världens kungarike. Och då ska de då kunna förmå att göra i princip nästan vad som helst för att ta tillbaka det här som Satan hade makt över. Istället för att predika evangelium, som faktiskt är det uppdrag vi har, att gå ut i hela världen, predika evangelium och gör människor till lärjungar. Så mycket krångligare än så är det ju inte. Men istället för det då så arbetar ju de här apostlarna då för att föra fram det här budskapet om den här himlens gudsrike ner på jorden. På det här sättet ska man ju då kunna återinföra fred, välfärd och framgång från Guds rike ner här på jorden. Ni har nog hört talas om det här prosperity gospel. Men du blir både rik och ung och vacker och snygg och allt möjligt på en gång, tror jag. Ja, det är mycket bilar och mycket flygplan och grejer. Vi har mycket att se fram emot. Man vill ju ta tillbaka herraväldet över skapelsen. Och då relaterar man till första Mosebok 1 och 28. Jag vet inte om vi har lagt fram den? Har vi nog kanske inte. Ska vi läsa den tillsammans kanske? Så vi vet vad vi pratar om här. Första Mosebok 1 och 28. Och då står det så här. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och det är det här man syftar på då, att vi ska lägga det under oss. Så vi ska ta tillbaka herraväldet nu. Vi ska jaga bort Satan. Och så ska vi på det här sättet förbereda jorden för Jesu återkomst. För annars kan inte han komma tillbaka, säger man. Det ska bli en enorm väckelse över hela världen. Hela städer och länder kommer bli omvända. Och det här har vi då den här latter rain-läran som det grundar sig på. Att det blir en jätteväckelse. Och likadant här Joels armé som jag pratade om. Men om man läser i Joel, och den armé som är där, den låter inte trevlig. För det är en mörk armé som kommer att inta städer och så vidare. Men det har man liksom vänt på det här på något sätt. Och därför är det också viktigt att man läser sin bibel. Så man inte bara sitter där. Det kan bli tokigt om man tar emot precis allt. Jag tycker vi läser i Apostlagärningarna 17, 10-11. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick det till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonike. Och de gick hem och kritiserade allt vad pastorn hade sagt. Står det så? Nej, nu läste jag visst fel här. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonike, så de gick hem och svalde allt vad pastorn hade sagt. Nej, de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Jag tror vi måste ha ett eget ansvar att forska i skrifterna. Att läsa Guds ord. Det är så viktigt idag. Så man inte sväljer allt, alla läror och allt man hör. Man har ett eget ansvar. Man talar om att i den yttersta tiden, då kommer det vara ett ständigt expanderande gudsrike på jorden. Det kommer vara väckelse, politisk förvandling under den här globala kyrkan. Innan dess kan ju inte Jesus komma tillbaka, så vi måste ju liksom förbereda marken. Annars kan han inte komma. Därför vill man inte heller höra talas eller vidröra Bibelns varningar om sista tidens avfall. Man pratar inte om det. Eller att Jesus sa: se till att ingen bedrar er, som det står i Matteus 24:4. Men man menar istället att Gud vill göra överflödande märkliga mirakler. Men man hindras av församlingens fruktan och otro. Det är ju inte bibliskt detta. Gud gör under när det honom behagar. Och jag tror absolut att Gud vill göra under idag. Att han vill möta oss och förvandla människor och finnas för oss här på jorden, absolut. Och han talar till oss genom profetiska hälsningar också. Det tror jag absolut. Men det är när det honom behagar, på hans sätt. Man har ett större fokus på uppdraget. Att, att missionera himmelriket ner till jorden än på att vara Jesus-centrerad eller sprida evangelium. Man talar mycket om den slutliga skörden. Kanske ni också har hört talas om harvest på engelska. Det ser man också mycket i såna här kampanjer och konferenser. Det här ska bidra genom ett stort uppvaknande eller awakening, som man också skriver i såna här konferenser. Awakening Europe har ni väl hört talas om på Friends Arena 2016. Man kommer gärna samman i stora sammanhang. Man samlas i stora sammanhang på arenor eller Sverigebönen. Talas om den? De pratar mycket om de här bergen och om det här. Att vi ska ena oss och så vidare. Och då är det liksom att be för hela städer och hela Sverige och hela länder. Inte det här att vi tar en och en. Vi vinner var och en. Men det här sker ju under ekumenikens och enandets flagga. Målet är att ha personer som är Guds rikes sinnade då, eller kingdom minded som man säger då, i alla områden i samhället. Man har fått mandat att ta dominans och inta de här kungarikerna, eller som det kallas berg. Det finns 7 berg som man pratar om. Eller sfärer eller områden i samhället kan man säga. Men man pratar mycket om 7 berg eller 7 mountains. Och den finns också med på många områden. Och de här olika områdena då, det är regeringen, familjen, utbildning, media, religion, underhållning, konst och affärsvärlden. Och för att kunna utföra det här uppdraget, att få ner då himlen ner till jorden då, så krävs det ett nytt tankesätt. Vi måste tänka om då, vi får inte vara det där gamla tankesättet med evangelium och det här enkla, utan vi måste tänka nytt nu. Man måste ha ett nytt medvetande tillstånd. Hör ni vad jag säger? Det låter som New Age. För att inse att alla är ett då, så är ju enheten viktig, och det enheten finns med hela tiden här. Man har metoder för att skapa enhet. Olika metoder kan då vara karismatiken eller kontemplativ bön som är mystiken. Musik, det är ju en jättebransch med musiken idag, den kristna musiken. Den är både förförande och känslobaserad. Man ska ju återställa de här ämbetena som man pratar om, fast gärna lite större än Bibelns. Om vi läser i 2 Johannes 1:9. Var och en som inte förblir i Kristi lära, utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. Vad viktigt det är att vi grundar oss i Guds ord. Var och en, se till att ni håller fast vid Guds ord. Och man måste inte förstå och kunna hela Bibeln på en kvart. För det kommer ingen göra, någonsin. Ta bit för bit, läs Guds ord och bara drick av det friska vattnet. För det här är ingen friskt vatten det jag pratar om idag. Nej, det är grumliga källor. De här nya apostlarna och profeterna nu då. Och de finns i Sverige också, vill jag påpeka. De är smorda genom handpåläggning, eller som man säger då på engelska, impartation. Och det är alltså en överföring då. Man för över mantlar. Eliamanteln och Josua-manteln och Eliamantel. Ni vet, Elia hade ju en mantel som, överföring. Genom handpåläggning i alla fall. Och jag tänker att jag låter inte vem som helst lägga händerna på mig. Det får vi vara försiktiga med idag. Vi kan få både det ena och andra överfört till oss. Och det får vi akta oss för. Man får vara vaksam idag. På alla områden. Ja, de här apostlarna, de säger ju sig föra Guds talan här på jorden. Så vi ska ju blint lyssna på dem naturligtvis. De jämställer sig med de här bibliska apostlarna. De här bibliska apostlarna som vandrade med Jesus. Som vittnade om hans liv och död. Som fick vara med till och med att skriva Guds ord. Och som vittnade om hans uppståndelse. Som var utvalda av Jesus själv. Och de här jämför sig med det. Ja, man förundras. De här apostlarna nu, de beskriver övernaturliga och utombibliska, skulle jag vilja poängtera, manifestationer. Och det liknar det här som är inom New Age. Väldigt likt. Det finns någonting som heter kundalini. Kundalini yoga kanske ni har talat om. Specifik yoga där man skakar och skriker och så vidare. Och det här är, när man tittar på såna här saker som jag har tittat på, det rekommenderar jag nästan inte er att titta på. Men det är samma sak. Alltså det här är makter vi pratar om. Onda makter. Ja, man beskriver under, stora under och tecken och mirakler. Man uppväcker döda till och med, pratar man om. Uppenbarelser. Profetior, man besöker himlen. Hur mycket böcker finns det inte om de som har åkt till himlen? Ja, det skrivs böcker. Jag tror snart varenda en har varit i himlen. Och dessa berättelser, jag förundras över berättelserna som man skriver i böckerna. För jag jämför med Guds ord. De som har sett eller skådat in i himlen på något sätt. Paulus, han kunde inte ens uttala orden. För det var så heliga ord som sades i himlen. Och läser man Hesekiel som fick se saker. Man förstår ju ingenting av det man läser. För det är så mäktigt och så stort. Och vi får se himlen den dag när vi kommer dit, och det gör vi snart. Men det här får man vara vaksam på. Kan det vara så här att mirakler och övernaturliga manifestationer används för att locka folkskaror? Istället för att predika evangelium och omvändelse från synd. Det här är ju någonting som lockar att lyssna på. Någonting som man själv vill vara med om. Någonting som drar. Jag vill också bli som Gud. Hör ni hur ormen viskar? En del de påstår sig att de har upplevt guldstoft som har kommit ner från taket som singlar ner. Eller dun från änglar. En del av diamanter som de visar så här små. Det ser ut som, ja. Man blåser i shofarer. Man skapar ju andlig stämning. Talar ofta om den helige ande och den helige andes manifestationer. Och idag ska vi ha en helige ande-konferens. Och jag bara undrar, hur kan man veta att den helige ande kommer vara där? Man pratar stora ord. Under och tecken och hälsa och överflöd av pengar. Det är någonting som man bara ska falla in i och ta ut i tro. Har ni hört om begreppen? Man ska se sin andliga potential. Det är ödmjukhet vi pratar här. Fast tvärtom. Ja, man skriver gärna mycket böcker. Och man vill att alla ska köpa de här böckerna. Och det är ju naturligtvis för att man vill tjäna pengar. Och för att man ska läsa deras böcker istället för Bibeln. Så är det. De här nya stora apostlarna, de anser sig vara utsedda av Jesus själv. Och man kan inte ifrågasätta dem då. Utan man ska bara svälja. Man har ju fått mandat av Gud. Och en del av de här ledarna som jag har lyssnat till, de tycker till och med att man kan sluta be till Gud. Man kan ta över i auktoritet och befalla i Guds namn. Jag lyssnar på en som heter Mike Bickle. Han har en rörelse eller församling som heter IHOPE, International House of Prayer. Finns i Sverige också. Han sa att ungefär uppåt 80% av de här profetierna, de är ju helt uppåt väggarna galet. Men han kallade inte dem för falska profeter, utan det var bara fel som man kunde rätta till. Så det får man räkna med lite grann, det kan bli fel. Uppemot 80%, förstår ni? Vad ska man tro på idag? De förnekar sola scriptura. Känner ni till det begreppet? Skriften alena. Alltså det är Bibeln som är sann och ingenting annat. Men man menar istället att man kan gå utanför kartan. Och när man talar och predikar, då lyfter man ur bibelorden ur sitt sammanhang. Och så lägger man in tolkningar i ordet som stämmer överens med den egna läran. Så man rycker ur versar, man rycker ur. Men det står ju i psalm 119, summan av Guds ord är sanning. Det brukar vi tala om här ibland i Frikyrkan. Man har väldigt stort fokus på den här stora väckelsen. Awakening eller revival som det heter på engelska. Man talar om den här nya reformationen och nya uppenbarelser. Det har alltså kommit nya läror som man kan lägga till. Man hör ofta att Gud ska göra någonting nytt. Och grunden, det är ju inte att motsäga Bibeln då, det säger man ju då. Fast man kan ju alltid komplettera den lite. Mm. Och det finns ju då olika såna här så kallade väckelsevågor som har varit framförallt i USA och Kanada på 90-talet. Och då har du något som kallas för Toronto Blessing, Pensacola Blessing, Lakeland Revival. Och under de här väckelserna då så såg man ju då manifestationer av ren okkult karaktär. Och det var i de här kretsarna som den här Peter Wagner fanns. Sen har det här spridits ut över hela världen då genom den här överföringen av mantlar som man pratar om. Genom bön och handpåläggning då. Och några kända personer från USA framförallt är John Arnott, Randy Clark, Rodney Howard Brown som kallas The Holy Ghost Bartender. Helige Andes bartender, för han delade ut drinkar som var
andlig fylla.
Andlig fylla.
Ja.
Och så skrattar man hysteriskt. Ja, det är riktigt otäckt. Mm. Steve Hill finns det en. Todd Bentley är ju också en känd person. Han som sparkar folk i magen för att han ska sparka ut cancern. Så det var den helige ande som sa det till honom. Ja, ni förstår ju vad jag pratar om här. Det låter inte klokt, men det är sant. Rick Joyner har vi en. Han tillhör... Vad heter de nu? Katolsk... Orden
Malta.
Knights of Malta. Det är alltså en katolsk hemlig orden.
Jesuitorden.
En jesuitorder. Och det gör han ingen hemlighet av heller. Det finns bilder på att titta på internet och se hur han står med såna här malteser, kors och grejer. Sen har vi Bill Johnson och Bethel Church. Och den är ju ja, den
väldigt är många ungdomar åker ju över från Sverige till Bethel.
Ja, de har ju en bibelskola där, School of Supernatural, någonting som den heter. Och den är jättepopulär.
musiken är det väl framförallt som är det som drar, tror jag.
Bethel Music, det är ju som ett
eget varumärke.
Bethel Music. Nej, Planet Shakers är från Hillsong. Ja, det är väldigt mycket såna.
Skivomslagen är ju ganska avslöjande ofta.
Bethel Music skivomslag är frimurar skivomslag.
Ja.
Med massor med symboler. Sen finns det en som heter Lou Engel, och han har ju fått för sig att han ska ha såna här supersamlingar med tusentals människor. The Call finns det ju en som heter. Det finns ju en nu igen. The Send finns det ju nu. Det heter ju olika för varje år då. Den som var The Call, då hade man ju en samling där det var judar med de här sjalarna och shofarer som de blåste i. Och sen så var det indianer som slog på trummor. Och så var det katoliker som Lou Engel låg på golvet och kysste deras fötter och bad om förlåtelse för reformationen. Alltså det var en sammanblandning av inte dess like. Och man kan se de här karismatiska kretsarna och i de här sammanhangen, det är ett enande och man dras mot Rom. Man dras mot Rom som ska ena. Påven ska ju ena nu alla världsreligioner. Man ser ju det, han är ju ute och åker runt jorden nu och försöker liksom skapa fred här. Det blir en plattform där antikrist kan träda fram så småningom. Det förbereds. Marken förbereds för antikrist. Är vi beredda för det? Är vi beredda när antikrist står på scenen? Är vi vakna idag? Söker vi Guds ord idag? Jag tror Guds folk måste vakna upp. Vi ser ju hur det drar ihop sig. Ja, det är väldigt mycket känslomässiga upplevelser i de här sammanhangen. Det är mysticism. Bethel Church, som vi pratade om, Bill Johnson, då, där har man ju någonting som heter soaking. Och soaking, det är ju en form av bönemetod. Där man kan sitta eller ligga eller låta sig beröras av Gud på något sätt. Man slappnar av och så fokuserar man då med hjälp av musik. Så man ligger och blundar bara och lyssnar på musik. Det blir ju lite yoga-modell typ. Så ska man då kunna ta emot ord eller bilder. Och sen har de också ett begrepp som heter grave soaking. Då ska man ligga då på en grav av någons helig person. Det kan vara någon som är helig. Ja, så ligger man där och liksom blundar då, liksom soaking. Man suger upp det där smörjelsen som den här heliga personen hade då en gång i tiden. Ni hör ju vad, alltså det här är ju ren spiritism, skulle jag vilja kalla det för. Och det här åker våra ungdomar från Sverige till USA och tar in. På bild där ser ni hans fru. De har ett bönehus. Ett bönehus med en pyramid på taket. Och så ligger man där runt det där bönehuset. Och man kan gå in och titta på film där de har trumdans. Och de, ja, det är så mycket så. Det. Ja, musiken här då, den är ju känslomässig. Och man liksom öppnas upp. För man blir liksom mottaglig. Det skapar ju en andlig blindhet också, allt det här runt omkring som är. Det blir ett skiftbyte på olika områden i församlingen som vi säkert känner igen på olika sätt. Det blir skillnad på kyrkor som är drivna av arv. De som vill återupptäcka och bevara den första församlingen. Jämfört med kyrkor drivna av visionen. De som förkastar det som har varit fäster blicken framåt. De här fördömer gedigen bibeltradition. Det är tråkigt, det är ute nu. Nu är det något nytt på gång här. De förväntar sig att Gud ska göra något nytt. Och så rusar man efter andliga trender. Där händer det något, där åker jag. Där var en konferens, dit åker jag. Det kan ju vara Guds nästa stora verk. Ledarna. Det som förr kallades herde i församling, det heter ledare idag. Idag får man gå på ledarskapsutbildning. Församlingen drivs mer som ett företag. Man har interna bibelskolor. Varje sån här kyrka då för sig. Bethel Church till exempel, de har ju sin lilla bibelskola och så vidare. Och där tolkar man bibel under andens ledning. Och vad nu andens ledning är, det kan man ju göra lite som man vill med. Det vill säga deras egna tolkning. Det risken är ju att det blir en rent obiblisk kunskap. Och här är återigen påpekar jag, läs Bibeln själv.
Skrift ska tolkas med skrift.
Ja, skrift ska tolkas med skrift. Och läs, studera, forska i Bibeln. Bli en sån här berean från Berea. De här ledarna då, de är karismatiska. De har en auktoritet. Och den stöds ju genom profetior naturligtvis. Och de här profetiorna, de betonar ju behovet av underkastelse av den här smorda aposteln. Jag samlar ju på lite tidningsurklipp. Här har jag en European Apostolic Summit. Med apostel... tre stycken apostlar här. Så kan en annons se ut i tidning. Eller en Kingdom Minded Business Conference. Det låter väl bra. Där har vi Kingdom. Man måste reagera när man ser sånt här. Vad har det här för ursprung? Vad finns det för tanke? Musiken som sagt var, den har ju förändrats över åren. När jag var ung då var det kören och offensivkören och ungdomskören och seniorkören och de äldre. Och det var strängkören och mandolinkören och allt vad det var.
Senilsångarna.
Ja, det var traditionella körer. Alla fick vara med i kören också. Vem som helst. Spelar ingen roll hur du såg ut. Eller om du kunde sjunga eller inte. Hade du intresse så var det ett ställe där du kunde få gemenskap. Ett sätt att finna varann. Var man ny i kyrkan, nu kunde man gå med i kören. Då lärde man alltid känna någon. Nu är det borta det där med kören. Det är omodernt. Nu har man några styckna utvalda som står på scenen på rad. Med varsin mikrofon. Fem styckna eller tre eller vad man är. Psalmböckerna och sångstunderna, de har man slängt ut och så har man projektorer och timvis med lovsång. Och jag säger ingenting att lovsången är något som är fel, för det sjunger vi här också. Det är härligt att sjunga och lova vår Gud.
Vain repetition, vad heter det på svenska?
Man repeterar.
Tomma repetitionen.
Ja. Mm. Det är många lovsånger skulle jag vilja säga som man bara säger samma sak om och om igen. Man repeterar. Texterna är ju väldigt kretsar runt mig många gånger. Jag upphöjer dig, jag, så, mig. Det är väldigt känslobaserat. Och det finns en kraft bakom musiken för den berör våra känslor. Jag älskar ju musik och sång och så också. Det berör min själ, mitt inre. Men det här är någonting som man kan använda i förförande syfte. Det blir förrädiskt. För man kommer liksom i stämning. Och sen när man har hållit på och sjungit och lyssnat på den här musiken en bra stund. Då blir man mottaglig för det som sägs där framme. Då kan man nästan säga vad som helst. Kyrkolokalerna är oftast stämningsfulla, men det är nedsläckt och sen är det strålkastare där framme. Har ni sett det? Lite rökmaskiner och man efterliknar världen, skulle jag vilja säga också. För det är som att gå på en konsert. Man skapar en plattform. I den rätta miljön så kan man föra in Guds närvaro. Och människor blir då mottagliga för undervisning. Tillbedjan då. Det ser man som någon slags andlig krigföring. Där man viftar med händer och flaggor för att jaga bort demoner. När man tittar på såna här stora konserter eller ja, sammanhang där det är många, många människor som då ber och lovsjunger, så ser man ofta, kan man skymta lite i kanten så här, att de står och viftar med flaggor så här. På en annat hörn då står några stycken och målar tavlor. Så jag förstår inte riktigt. Jag kan inte hitta det i Bibeln i alla fall, att vi ska vifta med flaggor och så. Det kan jag inte. Det finns en baktanke bakom det här. Man pratar också om någonting som man kallar för bönetunnel. Har ni sett det? Då står man som på två led och så får en gå genom de här. Och så ska alla överföra och be för den här. Och det här, när man ser det, så händer det saker också. Det är inte av trevlig karaktär. Och det är också väldigt mycket Bethel Church som använder det här. Man pratar också om barnnödsbön. Alltså det finns oändligt mycket saker som det här handlar om. Ni kan gå in på varenda sak och googla sen efteråt och titta vad det handlar om för någonting. Men det är ingenting som jag känner igen när jag talar med Gud, när jag läser min bibel. Jag behöver inte hålla på med såna här saker. Jag kan knäppa mina händer som Daniel gjorde. Han öppnade fönstret och knäppte sina händer och bad till Gud. Tänk så enkelt. Vi behöver inte hålla på med någonting annat. Man har bytt ut bönen till rättighet och auktoritet. Man tar över i auktoritet. Man kan ta auktoritet över en stad eller en nation. Eller mot orättvisorna. Det blir nästan politiskt till slut. Man ska ju inta en stad. Studerar man Bibeln här så ser man ju att det här är ju inte tanken med bön och tillbedjan. Man ordnar bönevandringar och lovsångsmarscher och bönefälttåg. Och istället för att be till Herren så ber man in. Man profeterar in i en situation. Känner ni igen det? Har ni hört det? Under sken av andlig krigföring då så besegrar man onda andar och binder sjukdomar och demoner. Man blir som Gud, eller hur? Man förlöser helande och änglar. Man proklamerar, eller man talar kunskapens ord. Det här är också något ursprung från William Branham. William Branham, han var ju en person som, ja, ska jag säga, hans gravsten är en pyramid, om det säger er något i det här laget.
Ja, han hade en ängel.
Han hade en ängel med sig som gjorde helande. Ja, det var mycket konstiga saker med William Branham. Men genom den här skapande kraften i det uttalade ordet så har man samma kraft som Gud att skapa eller förstöra. Orden får magisk kraft. Nu är vi inne på magi. Faktiskt. Vad var det ormen sa? Ni ska bli som Gud. Det finns väldigt mycket uttryck och ord. Och när jag läser såna här tidningsartiklar och sånt som jag sparar på, så ser jag ju samma ord åter och åter igen. Det är som att man har dålig fantasi på något vis eller något. Och det är ju de här orden då. Vision, potential, profetiskt, mirakler, betjäna, befria. resa upp altaren eller resa upp nationer. Ha hunger för Gud, den stora skörden, auktoritet och så vidare. Det är väldigt stora, mäktiga ord som vi rör oss med. Och att ha hjärta för människor, att de ska förvandlas genom evangelium. Och att Gud kan tala profetiskt, att han kan göra under och tecken idag, det är ju helt självklart. Absolut, det tror jag absolut på. Men när de här orden upprepas om och om igen och i alla sammanhang, och man upphöjer då människors förmågor, då blir de här orden av en kötslig karaktär. Och det får människan och köttet att växa och Gud att minska. As above, so below. Vi förenas med Gud. Vi blir som Gud. Pengar. Man håller långa offertal. Man pratar om att kristendomen kan ju inte knappast hålla måttet om man inte ger tillräckligt. Och givaren, den förlöser ju både helande och överflödande skörd och smörjelser. Hur det går till vet jag inte riktigt. Men förmodligen så hamnar ju det här offret i plånboken hos de här stora profeterna. För de har överflödande skörd och pengar. De har egna flygplan och stora rancher. Och de lever i lyx och överflöd.
Det är nästan ett, det man kan känna igen en falsk profet på.
Ja.
Att hur mycket...
hur mycket pengar de tjänar.
Ja, det...
Men kan Guds välsignelse köpas för pengar?
Nej,
absolut inte. Nej, det tror inte jag heller. Ska vi se, jag tappar bort ett papper här också. Ja. Där har vi det. Vi är ju inte kallade att ta över världen eller inta positioner i samhället. Vi är ju kallade för att vara och förbli i Kristus. Att låta Gud leda oss. Att vara enkla människor. Att vara som man är. Att komma som man är. Vi är ingenting annat än en vanlig människa frälst av nåd. För det är ju nåd alltihop. Vi ska ju inte söka den här världen och himmelens skatter. Tvärtom. Guds rike kan inte intas med världsliga, kötsliga medel. Det finns en agenda bakom det här. Att be för människor i samhällets alla toppar och nivåer och positioner, det är ju helt rätt. Det ska vi göra. Vi ska be att där vi är och på den plats vi står, om det är hemma eller jobbet eller hos grannen eller vad vi än är, att Gud får verka där vi är. Guds rike har ju aldrig bretts ut genom människors makt och inflytande. Och det kommer den inte göra i den yttersta tiden heller. Utan Gud kan använda vem man vill, när som helst. Och egentligen så brukar han nästan använda den som ingenting är mest. Den som ingenting är i mänskliga ögon. Det är ju hjärtats inställning som är avgörande. En liten jämförelse mellan den här läran nu och Guds rike. Kingdom Now, eller de sju bergen, de pratar om de kristna ska ta makten. I Guds rike ska kristna predika evangelium. Inom NAR så säger de att de kristna ska regera på jorden. Men de kristna är inte kallade att regera. De kristna ska lösa alla sociala problem. Nej, de kristna de ska predika evangelium. Guds, eller gamla testamentets välsignelser gäller idag. Nya förbundet har nya löften. Riket upprättas innan Jesu återkomst. Nej, Jesus upprättar själv Guds rike. Nya läror läggs till. Nej, Bibeln utgör alltid grunden. En världsvid väckelse väntar. Det stora avfallet sker. Det finns många saker som är fel inom den här läran. I Lukas 16 och 15 står det ju om det som är högst i människors ögon, det är avskyvärt för Gud. I Lukas 9 och 48 så står det att den som är minst planerar den största. I Matteus 23 och 11 står det om den som är störst planer ska vara den andres tjänare. Andra Korinther 12 och 10 står det, när man är svag då är man stark. Och i Lukas 17 och 20 står det, Guds rike kan inte ses med ögon. En kort sammanfattning tänkte jag att jag tar här. Det är att 2000-talet ska styras av apostlar och profeter. Den här Wagner, Peter Wagner, han utsåg sig själv som överapostel. Han påstår att det kommer en ny reformation, större än den lutherska. Att de kan få direkta uppenbarelser från Gud. Besöker himlen och möter Gud och änglar och profeter från tidigare. Man förnekar sola scriptura, alltså skriften alena. Det är väldigt känslobaserat. Förenas med mysticism. Och det är väldigt starkt ekumeniskt. Det här riket som man presenterar inom NAR och Kingdom Dominion påminner ju väldigt starkt om antikrists rike. Han laddar ju upp inför ett rike här på jorden. Han vill ju ha en plattform att hålla till på. Så det här, de här karismatiska ledarna som förföriskt enar jordens folk, det gör de ju genom under och tecken. Och det står ju att det ska komma falska profeter. Så om det är möjligt så ska man förföra även de utvalda. Man ser ju utanför församlingen och utanför idag, utanför ja, Guds församling, så ser man ju hur man genom hemliga ordnar och hemliga grupper. Man har ju Bilderberggruppen, har ni säkert hört talas om. Illuminati har ni säkert hört talas om. Alltså det drar ju ihop sig. Man laddar upp. Om vi läser i andra Timoteus 3 och 1. Men detta ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Är vi beredda på de här svåra tiderna? Är vi redo för det? Förstår vi var vi är någonstans i tiden? Har vi tagit in det? Jag tror inte det. Jag har svårt att förstå det. Fastän jag läser och lyssnar på allt möjligt tok. Så har jag ändå svårt att fatta att vi är väldigt långt framme. Jesus kommer ju snart. Vårt uppdrag nu är att gå ut. Predika evangelium. Berätta för människor så de inte går förlorade. Men den här NAR och Kingdom Dominion som är en av alla läror. Kan det här ingå i Satans plan att försöka förföra oss? Det här är ju som jag ser det ändetidens stora avfall. Och det leder ju till hans slutliga mål. Och det är ju enhet under en enda ledare över hela världen. Och Jesus han varnar ju för falska profeter som smyger sig in och förför Guds folk. Frågan är bara var vi är i tiden. Jag såg vad man har gjort i Japan. I Japan där använder man sig av modern teknik. Där har man gjort av en av deras gudar, som jag tror kallas för Mendor, har man gjort en AI-gud, alltså artificiell intelligens, som man tillber till och med. Titta här på på filmen. De kommer öppna upp det här så allmänheten kan tillbe denna Gud. Ja. Och jag tänker på den här bildstoden som det står om i Uppenbarelseboken som vi ska tillbe.
Ja.
Som ska bli levande och kunna göra under och tecken. Ni förstår var vi är någonstans
hon
i tiden.
Hon predikar.
Ja.
Så snart är du ersatt.
Mm. Ja, hon talar här. Ni ser på filmen här. Ja, mina syskon i Herren. Förstår ni var vi är någonstans? Har vi iklätt oss Guds vapenrustning? Så vi kan motstå den ondes pilar. Står vi rustade när antikrist kliver upp på scenen och börjar förfölja oss? Vet vi då? Så vi inte blir förförda. Kan vi urskilja det äkta från det oäkta? Det är en fråga. Vi ska vara medvetna om att Satan, han klär sig som ljusets ängel. Men han är en varg. Han är en varg i fårakläder. Han både luktar och går och står som ett får. Han ser ut som ett får. Han rör sig bland fåren. Och han bräker lite då och då också ibland. Precis som ett får. Men innanför pälsen. Där har han vassa tänder. Han både river och dödar fåren. Ni ser hur det ser ut i Sverige idag. Ni ser hur den unga generationen mår i Sverige idag. Vilka offer han tar, djävulen. Han ryter varje gång han tar ett offer. Matteus 7:15 så står det. Akta er för de falska profeterna som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar. Satans mål är ju att förföra och förvilla de troende. Det är ju hans. Då blir han glad när han får pyssla med sånt. Han gör de troende ineffektiva genom att förstöra vittnesbördet eller undervisningen. Och det leder ju till brist på biblisk kunskap. Han leder in på sidospår och villoläror. Han gör de troende oanvändbara genom att istället fokusera på gärningar och metoder. Han kopierar världen istället för att man ska följa Jesus. Man erbjuder sökarvänliga, urvattnade budskap och ett annat evangelium. Jag tänker själv, jag får gå till mig själv. Vem lyssnar jag på? Vad läser jag för böcker? Vad sitter jag på internet och lyssnar till för en person? Är det någon som håller sig till Guds ord? När vi började forska i sånt här som sker, det är ju några år sedan nu som vi börjar gräva i de här materialen. Jag fick liksom omvärdera mig. Jag fick snurra runt hela min syn på saker och ting. Jag trodde inte det var sant. Jag fick en chock.
Men det får man fortfarande göra.
Ja,
ja
det får man hela tiden faktiskt.
Avprogrammering kan man nästan säga.
Ja. Mm. Vad har jag lyssnat på? Vad har jag trott? Har jag trott på den här personen hela mitt liv? Har jag lyssnat på den här läran eller det här? Men det är ju inte sant. Man får gå till sig själv helt enkelt. Och vara vaksam. Jag uppmanar Guds folk idag i Sverige att vara vaksam. Läs Guds ord. Studera. Forska i skrifterna. Jag kan inte nog repetera det. Stämmer det du hör och lyssnar på med Guds ord? Om det inte gör det så förkasta det. Det blir inte bättre ju närmare tidens slut vi kommer. Det blir bara mer och mer förvillat. Stå på klippan. Ställ dig på Jesu klippan. Jesus kom ju till jorden med det glada budskapet. Och det enkla evangeliet. Så enkelt så till och med ett barn förstår det. Och vi bara krånglar till det. Vi ska inte bli som Gud. Vi ska inte ha Jesu bön så som i himlen, så på jorden. Den ska inte användas i något mänskligt syfte att upprätta ett rike här på jorden. Guds rike är inte här på jorden. Vi ska till himlen. Det är dit vi ska. Vi ska inte bygga någon Babels torn igen. Det finns bara en väg till himlen och den går genom Jesus. Vi kan inte ta ut någonting i förskott heller. Det är bara Jesus och bara han, när han kommer tillbaka, som kan upprätta hela skapelsen igen. Vi läser i Uppenbarelseboken 3, vers 10-11. Eftersom du håller fast vid mitt ord om uthållighet ska jag också bevara dig från den prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. Se, jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Det här är en uppmaning till Sveriges troende, Guds folk i Sverige. Vi måste be om nåd. Vi måste vända om igen. Vi måste be för vårt folk i Sverige. Det behövs ett uppvaknande. Man måste kunna pröva och urskilja. Man behöver inte mindre av Guds ande, under och tecken. Men det ska vara äkta. Amen.